Nåd och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Tack himmelske Fader för din förekommande nåd. Tack för att du kom till oss, lika som du kom till Lazarus grav. Och kommer allt fort. Välsigna stunden. Välsigna ditt ord som du lovat i Jesu namn. Amen. Tredje söndagen i fastan. Ord ur Lukas evangeliums fjärde kapitel. Jag börjar från vers 31. Och Jesus kom ned till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. Och det häpnade över hans undervisning, ty han talade med makt och myndighet. Och i synagogan var en man som var besatt av en oren ond ande. Denne ropade med hög röst: bort härifrån! Vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Men Jesus tilltalade honom strängt och sade: tig och far ut ur honom. Då kastade den onde anden omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att ha gjort honom någon skada. Och häpnad kom över dem alla, och de talade med varandra och sade: vad är det med dennes ord? Med myndighet och makt befaller han ju de orena andarna, och de fara ut. Och ryktet om honom spriddes åt alla håll i den kringliggande trakten. Amen. Innehållet i dessa bibelverser vi läste så är ju helt enkelt det att Jesus hjälper en man som var besatt av en ond ande. Då är då vår fråga att har den här händelsen liksom någonting med sig för oss, vi som lever idag? Det är ju så att vi i allmänhet inte vill räkna med en ond ande, med en djävulsk lära eller någonting som har att göra med besatthet just av det här slaget. Och man får väl säga att så har det egentligen alltid varit. Man vill verkligen inte att vi, eller att kyrka överhuvudtaget, ska få tala om den onde anden. Och ännu mindre ens nämna hans namn. Man anser att omnämnandet av Satans namn, det tyder på råhet och rena rama vidskepelsen. Dock, för Jesus var ändå den onde anden en fruktansvärd verklighet. Och man kände också synnerligen väl till i Guds himmel att djävulen existerar och också vilken stark makt han är. I Uppenbarelseboken så talas det om överängeln Mikaels strid med draken, den gamle ormen som är djävulen. Och det berättas också hur han kastades ut från himmelen hit till jorden, där han upprätthåller stor vrede. Och där sägs också: ve dig jord, ve dig hav, ty djävulen har kommit ned till er i stor vrede. Det är nog alldeles som himlen skulle sörja för jord och hav, eftersom en svår och farlig ond ande har kommit ner till mänskligheten. Vi frågar då, hurdan ande är han då? Ja, här i texten så hör vi den onde anden ropa: vad har du med oss att göra, Jesus? Ja, av det här framgår att den onde anden kände Jesus. Ja, kände Jesus bättre än någon annan här i synagogan. Fast nu lärjungarna till exempel redan länge hade vandrat med Jesus, så kände de honom inte. Det var först efter en treårig vandring med honom som Jesus kunde ställa sin fråga: vem anser ni att jag är? Och vi minns ju då hur Petrus säger: du är Kristus, den levande Gudens son. Och till det säger Jesus att salig är du, Simon Petrus, ty kött och blod har inte uppenbarat det här för dig, utan min fader som är i himmelen. Men den onde anden, så visste han också redan här vid det här tillfället mer än lärjungarna. Och vi ser av det här att den onde anden vet det som också de troende människorna vet. Nämligen att Jesus inte endast är Josefs son, utan också Guds son. Men Satan känner inte endast Guds son, sons person, utan han känner också väl till hans arbete, hans verk. Och det framgår här från orden: har du kommit för att förgöra oss? Satan vet att ingen annan kan förgöra honom och hans verk än just denne Jesus från Nazaret. Så säger också Johannes: därför har Jesus Kristus uppenbarats för att han skulle göra djävulens ränker om intet. Hela den onde andevärlden visste också detta. Jakob, han säger, du tror att Gud är en. Också de onda andarna tror det och beva. Men tillika säger han också att den onde anden visste att hela människosläktet var återlöst och dess huvud, dess eget huvud, var krossat. Han vet också att ingen människa rätteligen tillhör honom. Och därför har han nu heller ingen annan uppgift än helt enkelt att hålla täckelset för människornas ögon. Så att människorna inte ska se Jesu Golgata försoningsverk och dess innebörd. Nämligen att människorna är fria från Satans välde och är Guds barn och himmelrikets arvingar. Vi börjar med att fråga oss, har en sån här berättelse någonting att lära oss? Ja visst, den lär oss att Jesus är starkare än den onde anden. Den onde anden som måste vika från den här mannen, den besatta mannen, och som det heter här, han blev fri. Men då kan vi också fråga att finns det då idag som är människor som kan anses vara besatta på samma sätt som Bibeln beskriver människor som är besatta av onda andar? Ja, Jesu huvudsakligaste uppgift, det var att återlösa det i synd fallna människosläktet. För att människosläktet ska vinna denna frihet, så nödgades Jesus iklä sig människosläktets synd och skuld. Och det här förde honom, som vi vet, till Golgata kors, där han utförde en världsomspännande försoning. Där går i uppfyllelse det som Johannes säger: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde älskade son, på det att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Ja, här ropas det ut för hela världen att hon är återlöst. Hon är friköpt genom Jesu enastående gärning. Där är djävulens makt och välde krossat. Och dödsfången är sannoliken fri. Och som vi sa, djävulens uppgift efter denna seger, det är endast att försöka hemlighålla försoningens gåva för oss människor. Och det här, det sker på så sätt att djävulen försöker, som vi sa, hålla täckelset för människornas ögon. Så att hon inte ser. Så att hon inte varse blir. Så att hon helt enkelt inte fattar att hon är fri. Att hon är ett återlöst Guds barn. Utan hålla sig i träldom, i fängelse, trots att hon är rättmätigt fri, trots att fängelseportarna har öppnats på vid gavel. Nu innebär besattheten just det här, att människan dirigeras av djävul och ondskans andemakter till den grad att hon helt enkelt inte ser Golgata-gärningen där Jesus köpte människosläktet fritt. Och denna blindhet, ja, den yppar sig på många, många sätt i den kristna världen. Ofta på så sätt att människan inte räknar med att Jesu gärning är till fyllest. Nej, hon måste också själv göra någonting. Och frivilligt så går då dödsfången in under träldomsoket, in under arbete, i hopplöshet för att uppnå den frihet som hon aldrig kan vinna genom lagens väg, genom gärningarnas väg. Genom sin fromhet och helhet. Men, vill jag nu säga, lika visst som nu Jesus här i Nasarets synagoga kunde befria den här olyckliga mannen från den onde anden, från sin besatthet, lika visst kan Jesus verka också idag som är. Vi sjunger ju också en bekant psalm. Jesus från Nasaret går här fram, en som i gången tid, löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Och Jesus, han säger också om sina lärjungar: den som hör eder, han hör mig. I evangeliet så ljuder Jesu röst också idag som är. Min son, min dotter, dina synder är dig förlåtna. Gå i frid. Ja, evangelieförkunnelsen, så den har till uppgift att meddela det glada budskap om synd och förlåtelse i Jesu blod. Så att alla människor, alla Adams barn idag som är, på grund av Jesu gärning, äger synd och förlåtelse, liv och salighet. Och när sedan människan ser det här och inser att hon hör också med till den skara som med all rätt får äga denna frihet i Jesus Kristus. Frihet från synd och fördömelse. Ja, då har hennes besatthet vikit. Den onde har nödgats ta till flykten och den starkare har besegrat den starke. Ja, människan, hon förstår med ens vem Jesus är och också varför han har kommit hit i denna värld. Han är sannoliken frälsare. Han som har kommit för att friköpa människosläktet, rycka det bort från djävulens välde och från ondskans andemakter och införsätta människan i syndaförlåtelsens rike. Ja, i det heliga dopet så blir hon på nytt född till Guds barn och himmelrikets arvinge. I det heliga dopet så ikläder hon också Jesu Kristi rättfärdighet. Och när den onde anden har vikit från människan, ja, då kan hon också likt den blindfödde säga: ja, ett vet jag, att jag som var blind nu kan se. Och till lika så ser hon också att hon har ju kämpat en alldeles fåfäng kamp under lagen. Hon har gjort sig själv en gud. Hon har valt ett eget gudstjänstväsen. Det sanna gudstjänstväsendet, det är ingalunda träldom, det är ingalunda arbete under lagens ok. Nej, utan det är tacksamhet för att Jesus har lidit för oss och betalt med sitt blod all vår synd och all vår skuld. Och när människan ser detta, ja, då blir hon glad och tacksam mot sin himmelske fader. Hon lever också i barnaskapsförhållandet. Hon talar till sin Gud såsom sin fader. Hon vet att Jesus Kristus är hennes broder och hennes återlösare. Måhända sjunger hon: öppet står Jesu förbarmande hjärta, kärlekens armar och nådens famn. Är det väl skäl att försmäkta i smärta, då du får ankra i sällhetens hamn? Är det väl rätt att förlossade trälar hålla sig själva i träldomen kvar? Nej, må vi hellre som frigjorda själar lova i frihet vår nådige far. Och denna sångförfattare, så han slutar med orden som är synnerligen betecknande för den människa som har insett sin frihet. Därför jag sjunger förnöjdare och glada, snaran är sönder och fågeln. Ja, Gud vare lov därför. Amen. Käre himmelske fader, tack för att du är oss nådig. Styr du våra liv, vår död och vår uppståndelse efter din goda, faderliga vilja.